Hej och varmt välkommen till RISE-podden. RISE, Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, är Sveriges äldsta stödförening för vuxna som har utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. I den här podden pratar vi om det mest tabubelagda i vårt samhälle, att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi belyser att det sker, att det får långsiktiga konsekvenser för den som utsatts, men också att det finns hopp. Hopp om att du som utsatts kan må bättre med rätt hjälp och stöd. Och även hopp om att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av den här frågan med gemensamma krafter. Vi producerar flera avsnitt i den här programserien och vi gör det i poddformat för att du ska kunna lyssna var du än befinner dig och när det passar dig. Den här gången har vi i vår programserie valt att ta avstamp i olika delar av vår verksamhet. Jag som leder samtalet i det här avsnittet heter Gunilla Sundros och jag är projektledare på RISE. Jag har också arbetat som stödperson i vår verksamhet de senaste åren. Det här avsnittet har tema föräldraskap. Vi kommer att prata om läkande och positiva erfarenheter, men också om de svårigheter och brustna förhoppningar som kan uppstå kring graviditet och föräldraskap för den som är utsatt sexuellt som barn. Det är mörka och tuffa frågor vi pratar om i den här podden och det är viktigt att hålla i minnet att det finns vägar till läkning och gemenskap som är hjälpsamt för många. Och med mig i det här avsnittet så har jag tre personer, Eija, Patricia och Hermine. Eija, vill du börja med att kort berätta om vem du är?
Ja, tack Gunilla. Jag heter som sagt var Eija. Och jag har blivit utsatt för sexuella övergrepp mellan jag var 7 tills jag var 19 år. Och under min läkningsresa så fick jag kontakt med RISE och blev medlem. Och idag arbetar jag som stödansvarig på RISE. Jag har gjort det över 20 år och jag arbetar även som stödperson då.
Just det. Tack för att du är med idag.
Tack.
Patricia, vem är du?
Jag är medlem i RISE kanske 10 år nu. Och jag blev utsatt när jag var 4 år. Och berättade för min mamma. Som sen berättade för min farfar. Och båda trodde på mig. Men det var ju ingen annan som gjorde det. Så då tog det 10 år till för mig. Innan jag frågade igen. Och fick bekräfta från min mamma. Att jo, men det har hänt. Och det kanske tog 3 år till för mig. Innan jag började förstå. Och börja prata om det. Och då var jag 17 år. Och sen fick jag kontakt med RISE när jag var 31 eller 32. Jag visste inte att RISE fanns då. Men när jag upptäckte det så har jag hängt med där.
Tack för att du berättar och tack för att du är här idag.
Ja, just det. Jag är konstnär och landskapsarkitekt.
Ja.
Jag jobbar inte med RISE.
Tack. Hermine, vem är du?
Ja, jag... Man kan backa bandet och säga att jag var 10 år när jag utsattes för sexuella övergrepp och det tog mig 20 år att berätta. Och då sökte jag stöd på RISE från allra första början. Mm. Sen tog läkningen lite olika turer och jag kom tillbaka till RISE ganska många år senare. Och idag så är jag generalsekreterare i RISE och även stödperson.
Tack till er alla tre för att ni vill vara här med oss idag för att prata om de här viktiga frågorna. Vi vet att det ofta är värdefullt att få en möjlighet att lyssna på andras erfarenheter. Och även att få möjlighet att göra det på det här viset, alltså i en podd. Många närstående och yrkesverksamma som möter personer som utsatts sexuellt som barn kan ha glädje av en djupare förståelse. Och genom era personliga erfarenheter så kommer det vara möjligt i den här podden. Med det sagt så kommer vi i det här avsnittet kunna hinna doppa tån lite grann i olika upplevelser som finns kring graviditet och föräldraskap. Föräldraskap är en fråga som många stödsökande vi möter hos oss på RISE återkommer till. Att vilja eller kanske inte vilja bli förälder. Rädsla för kroppens förändring vid en graviditet kan vara en fråga. Eller kanske en ny positiv kontakt med kroppen just på grund av en graviditet. Men också kanske att oroa sig för att inte räcka till som förälder. Eller att inte veta hur det ska gå till när de egna erfarenheterna är trasiga och dysfunktionella. Alltså i föräldraskapet. En rädsla kanske att bli överbeskyddande mot omvärlden. Eller att själv vara rädd att bli en förövare. Och även att kanske tvingas acceptera att en graviditet inte är möjlig. kanske som en konsekvens av övergreppen och alla känslor som det i så fall medför. Ni tre har alla barn som är här idag. Och minns ni hur era tankar gick inför att bli förälder? Eller när ni funderade kanske på att bli det, om ni hann fundera innan ni blev det. Förhoppningar, förväntningar, farhågor. Hermine, vill du börja?
Ja, jag kan väl liksom gå tillbaka till tiden före mitt första barn. Där vid den tidpunkten hade jag inte bearbetat någonting ännu. Jag hade inte berättat för någon om att jag hade varit utsatt. Och jag visste ju att, jag var liksom på det klara med att jag ville ha barn. Men jag hade väldigt svårt att förstå och känna när det skulle hända. Eller när tidpunkten var rätt. Jag visste liksom inte vad det var jag skulle vänta på. Och jag var också så att när jag blev gravid med mitt första barn så hade jag vansinnigt mycket separationsångest. Från mitt liv. Det var liksom som att någon skulle ta mitt liv ifrån mig. Och jag tänker att det är så här. Det är väl kanske många som känner så men inte pratar om det. Men också att jag kanske visste att jag bar på svåra saker någonstans. Och att jag inte visste hur jag skulle hantera det.
Eja, hur var det för dig inför att bli förälder?
Jag har alltid känt att jag kommer, alltså jag har alltid längtat efter barn. Mm. Jag är äldst av 5 syskon, så att jag har alltid hjälpt till att ta hand om mina småsyskon. Jag har varit mycket barnvakt och så, så att jag har alltid känt att jag vill bli mamma. Men jag kan också idag reflektera att jag blev mamma väldigt tidigt. Jag var 19 år när jag blev gravid.
Okay.
Och idag förstår jag att det var ett sätt för mig att skapa ett normalt liv. Jag ville ha en egen familj. Jag ville vara vanlig, normal. Mm. Och så. Så det visste jag ju inte då.
Nej.
Men idag vet jag det.
Med perspektiv så kan du se tillbaka på det.
Men det blev ju också väldigt bra. Alltså, jag är ju glad för båda mina barn. Men att jag hade ju inte reflekterat över föräldraskapet på det sättet. Nej. Utan att, ja.
Det hände liksom.
Det hände, ja. Mm.
Patricia, minns du hur det var för dig att bli förälder? Kanske förväntningar, farhågor, förhoppningar?
Alltså jag har alltid velat ha en egen familj och ha barn. Jag tror det var i tonåren någon gång. Jag och min bästis pratade om så. Så det visste jag att jag ville ha. Men jag trodde länge att jag skulle vara liksom förälder själv. Det var den enda bilden jag kunde se framför mig.
Ah, okay.
Och det var en tanke också som kom mig. Jag antar att det var så här gav mig ro. Liksom så här. Ja, jag trodde jag skulle adoptera ganska länge också. För jag hade haft erfarenhet av att se barn som inte hade föräldrar i ganska tidigt ålder. Och det är ju ganska lustigt för jag har ju en fast partner sen jag är 22. Så den här fasta partnern då har varit ju vid mitt liv konstant. Men jag har till och med när jag träffade honom aldrig sett att jag och han skulle bli familj, utan det var som två Patricia, liksom, den som levde och den som skulle ha sin familj. Så det så har det varit för mig. Och sen nu i efterhand kan jag ju säga också att läkningen för mig har varit otroligt viktigt för att kunna vara fri. Jag brukar kalla det fri, liksom ha min frihet. Men också för att vara förälder. Alltså det har varit de här två mål som jag har liksom haft. Så när jag skaffade barn när jag var 34. Då kände jag mig verkligen redo och hade gått igenom många saker i min läkning för att känna mig redo att göra mina egna misstag, inte det andras.
Tack. Och graviditeter är ju ofta en väldigt individuell upplevelse och inte sällan med starka kopplingar till kroppsliga erfarenheter som vi bär på olika vis. Hur var det för er, om vi börjar med dig, Eja?
Jag har mått fantastiskt bra under mina graviditeter. Jag har känt mig...
Lucky you! Ja, jag tänker att en del tänker som hör det här.
Ja. Men jag har nog aldrig känt mig så stark och kraftfull så, och positiv. Och jag fick ju också styrka av att jag reflekterade och tänkte mycket kring att jag vill göra på ett annat sätt. Jag vill vara en bra förälder. Bryta mönster som fanns på olika trauman i familjen bakåt. Så att jag kände en kraft i det, att jag har möjligheten dels att bryta mönster men också skapa ett nytt slags föräldraskap.
Just det. Och när du då blev gravid så blev det ett väldigt fysiskt tecken på att nu börjar
verkligen,
det här kapitlet. Ja. får jag så här lite gåshud på armen när du berättar. Tack. Patricia, hur var det för dig, själva graviditeten, känslan inför det?
När jag var gravid första gången, då var det som en saga. Det var som att jag var liksom mig själv två gånger, ungefär. Och jag tycker ju om mig själv mycket. Det var, så här, ännu mer, det var balans och det var frihet och det var kraftfull. Och ända, men hela graviditeten ut till slutet, alltså jag simmade, gick, boxade, dansade. Liksom, det var allt och samtidigt var det någon sorts... jag menar, jag kände att det här var det viktigaste av allt och tackade nej till mycket. Och, alltså du vet, verkligen tog mig... Det var väldigt vackert faktiskt. Och jag hade bestämt mig för att tro på mig själv. Och jag stängde av alla tankar eller intryck som handlade om någon annans graviditet eller någon annans... Både från familj och släkt, men också liksom alla andra som började. Jag ville bara vara...
Det var din upplevelse.
Min och ingen annans.
Just det.
Så det var min första då. Men min andra graviditet, som också var planerad och precis som den första gången blev jag gravid på en gång. Så det liksom gick snabbt så här. Mm. Så var jag inte beredd på omständigheterna som var runt omkring. Så även, och det tror jag också, nu i efterhand kan jag se liksom det kan ha påverkat graviditeten också. Om det inte är fysiskt och psykologiskt liksom på något sätt. För att då, det var den tiden då min bror hade sjukdom. Mm. Och också precis efter det så dog han också.
Okej. Okay.
Och sen, det, jag hade också väldigt nära relationer som kollapsade och försvann från min vardag. Och sen var det också covid som dök upp där. Och plus att min partner blev varslad så här, 3 gånger under 2 år. Nu. Så det var mycket liksom omkring. Mm. Och sen graviditeten var väldigt fysiskt krävande. Då, om den första fick jag nästan inga symptomer, så fick jag i den andra alla symptomer på en gång ungefär. Under ganska långa perioder. Jag hade några perioder paus, men det stod ganska mycket. Så mycket så att läkarna gjorde flera ultraljud på mig. För att de trodde att jag hade tvillingar eller något. Liksom. Mm. Så den var tuff. Jag kände mig nästan instängd. I slutet liksom, när det var mer och mer och längre, så kände jag som instängd i min egen kropp. Och jag är en väldigt aktiv person. Mm. Så det var mer krävande för en aktiv person. Att man inte ens kunde...
Absolut.
Jag kunde liksom ta en promenad eller något sånt där. I slutet, precis. Ja, men så skulle jag säga. Det är två olika upplevelser av graviditeten.
Verkligen. Ja. Två väldigt olika
upplevelser. Väldigt olika, ja.
Och jag vill verkligen beklaga sorgen också efter din bror.
Ja.
Mm. Tack för att du berättar. Hermine, hur var graviditeterna för dig? Mm.
Ja, men jag säger väl lite som Patricia, ganska så olika men med gemensamma drag.
Ja, ja.
Nej, men jag fick min första graviditet och då mådde jag nog rätt fysiskt bra egentligen. Men visste redan tidigt att någonting var fel på barnet helt enkelt. Man visste inte exakt vad och man visste inte om barnet skulle överleva när det kom ut och sådär. Och när hon väl kom ut så var hon ju också väldigt sjuk och fick avancerad sjukvård under många månader. Och det jag kan liksom verkligen tänka kring det var väl just det här, både att jag kände mig, att jag fick använda min överlevnadsinstinkt liksom, och kämpa på hela tiden.
Just
och
det.
Den här känslan av ensamhet, tänker jag. Men jag tror att det också var, alltså det var ju vid en tidpunkt när jag fortfarande inte hade berättat om övergreppen. Så det var ändå på något sätt ganska lätt att stänga av och bara köra.
Just det. För det hade du gjort. Det, var
det hade jag liksom gjort. Jag bråkade med allt och alla och läkare och hit och dit. Och det blev liksom ändå som en naturlig del.
Mm.
Så att jag var kanske inte så mycket i sårbarheten då som jag egentligen hade behövt för det.
Just det.
Men den flickan, hon var bra idag. Hon är 19. Mm. Men sen blev jag gravid igen 8 år senare. Och det var med en ny man då i mitt liv. Och då visade det sig att jag var gravid med tvillingar. Och jag bara insåg att, men vänta, jag kommer ju säkert få ett sjukt barn igen. Det var liksom min förväntan. Och också kanske utifrån att man är van att livet ställde till med nya problem hela tiden. Så jag förväntade mig naturligtvis det värsta. Min man sa så här, men gud, perfekt, 2 på en gång liksom. Och jag kände bara total panik.
Mm.
Så jag började må dåligt ganska snart. Alltså psykiskt dåligt, tänker jag. Jag hade jättemycket ångest, hjärtklappning, extrema liksom oroskänslor och kände mig superotrygg. Alltså till den nivån att jag kunde inte ens fungera längre. Och jag liksom tyckte att det kändes så fruktansvärt obehagligt att det här bodde i min kropp. och att jag tänkte att bebisar var jätteäckliga. Mm. Så jag blev helt enkelt supertrasig. Så det slutade med att jag hamnade på psykakuten. Mm. Och träffade en fantastisk läkare, hade tur, som satte sig framför mig och sa att men du har ju en graviditetsdepression. Mm. Och då hade, jag menar, jag hade hört om förlossningsdepression tidigare. Mm. Det hade jag väl någon sorts förståelse om vad det var, men att man kunde få en graviditetsdepression och att det kan vara ganska vanligt om man har tidigare trauman med sig.
Just det.
Det blev en otrolig skambefrielse.
Ah.
För att må så dåligt i en tid när man egentligen förväntade att må så bra och det ska vara så härligt. Det var väldigt, väldigt skamfyllt, helt enkelt. Så att jag fick börja med antidepressiva och det brukar man ju inte egentligen vilja under graviditet, men som tur var hade jag då liksom kommit så pass långt så att det var riskfritt. Så fick jag möjlighet att, av oförutsedda anledningar så fick jag möjlighet att, umgås mycket med en bebis i min närhet.
Mm.
Så det blev någon sorts rehabilitering.
Ja.
Så att när mina barn väl kom så ja, då var jag redo. Mm. Enkelt.
Men,
jag tycker det är viktigt att prata om det.
Verkligen.
Det finns andra aspekter verkligen av att vara gravid. Mm. Och man kan uppleva en extrem kontrollförlust i det.
Exakt, och jag tänker att det du beskriver, precis som du säger, är så oerhört viktigt att vi formulerar och sätter ord på att det får plats.
Mm.
För att igenkänningen där hos många som lyssnar kan jag tänka mig är stor. Just att det finns också graviditetsdepression och vilka konsekvenser det kan få. Garanterat fler än det du upplevde, men du upplevde dem och du sätter ord på det.
Och jag tänker, det här är väl så här, det viktigaste är väl att komma ihåg att det behöver inte vara för evigt. Inget av de känslorna vi har behöver vara för evigt. Det förändras. Det.
Tack, tack alla tre. Du lyssnar på RISE-podden. Och nu, liksom i någon form av kronologi nu då, så kommer vi ju fram till liksom själva förlossningar. Hur har det varit för er, den erfarenheten? Eja, vill du börja?
Ja, jag har ju då två barn. Mm. Så jag har ju två helt olika erfarenheter av förlossning. Och när jag födde mitt första barn så var det fruktansvärt. Från att ha liksom haft en helt underbar graviditet och känt mig så stark, så upplevde jag en total kontrollförlust. Jag hade en lång och svår förlossning. Jag höll på i 3 dygn. Och jag liksom upplevde att jag blev, jag kände mig otroligt ensam. Och då hade inte jag pratat om mina övergrepp. Och jag kunde inte heller stå på mig.
Nej.
Alltså jag hade inte den förmågan. Utan jag litade på professionen. Jag vågade inte be om hjälp. Utan på något sätt så stängde jag av och tänkte bara att låt mig överleva det här. Mm. Jag vet att jag liksom sista dygnet tiggde och bad om att få ett kejsarsnitt. Och jag sa, jag kan betala, jag kan ta ett lån. Alltså jag var desperat. Så det var svårt och det var tufft.
Det påverkade säkert din andra graviditet. Eller, jag tänker att det kanske gjorde det. Eller?
För att efter att jag hade överlevt den här graviditeten så kände jag bara så här, jag ska aldrig mer ha barn.
Exakt.
Så hade jag bestämt mig.
Mm.
Jag skulle aldrig mer ha barn. Nej. Men livet ville annorlunda.
Ja, som det är ibland.
Jag träffade en ny man.
Mm.
Och han ville så hemskt gärna ha barn.
Mm.
Så han höll väl på i 5 år.
Mm.
Och liksom, vi närmade oss det. Och så tänkte jag så här, okej. Då gör vi så. Och jag blev ju gravid på en gång. Och hade en fantastisk andra förlossning.
Wow.
Där jag kände, för då hade jag också förberett mig. Jag hade skrivit vad jag vill. Mm. Jag hade berättat för... Jag hade skrivit i mitt liksom så här förberedande brev att jag är rädd. Det här har hänt. Jag fick träffa en barnmorska ett par gånger extra för att liksom förbereda mig. Så det blev en fantastisk upplevelse.
Mm.
Men, och då var jag så glad för det. Att det här gick bra. Alltså att jag hade det liksom minnet, det kroppsminnet med mig. Och också tillit till vården.
Precis.
Jag fick tillbaka tilliten. Men när min dotter var 1 år så gjorde jag det som jag hade tänkt göra efter första förlossningen. Jag steriliserade mig. För jag kände att jag ville inte. Jag var klar och rädslan var så stor fortfarande från den första förlossningen. Så jag valde den vägen och jag har aldrig ångrat mig. Utan så. På väldigt olika förlossningar.
Verkligen.
Mm.
Tack. Patricia, hur var förlossningarna för dig?
Ja, jag vet inte om jag har haft tur eller om det är statistik. Men båda mina förlossningar gick fint. Det var vaginalt, med lite lustgas, tror jag det heter. Och med mycket dans. Och vad jag har förstått nu när jag börjat prata med flera kvinnor så gick de väldigt snabbt också. Den första tog 5 timmar som den första. Och den andra tog 45 minuter. Så jag, just föda här skulle jag säga, det vill jag göra igen. Även om det är en stor smärta, det kände jag. Men det är någon sån kraft. Mm. Alltså, kanske för att jag jobbar med konst, men jag ser det så här som någon sån skapande, någon sån sorts... Ja, mer något andligt kommer jag plötsligt.
En utkraft.
Någonting som är så vackert att det här får jag göra. Det var så. Och jag var inte rädd innan. Jag var ju ändå 34 och hade redan pratat öppet om vad som hade hänt. Alltså, hade liksom, den kopplingen fanns inte för mig. Så nej, jag hade inte förlossningsrädsla. Om det kom någon gång lite så här oklarhet eller någonting, så intalade jag bara mig själv. Ja, men det här... Lita på dig själv. Det kommer vara som att andas, säger jag till mig själv. Och det är det jag gjorde då. Och litade väldigt mycket på vården också. Tänkte, men nu kör vi. Det enda sättet att köra är om jag litar på dem. Jag hade skrivit det där brevet också. För det var väldigt viktigt för mig. Skriva ändå. Jag visste att jag inte ville ta någonting som var en del. Liksom kunde få mig att sova på något sätt. För att det är jag mer rädd för. Jag är rädd för att ha minnesluckor och inte minnas eller inte känna. Eftersom jag ändå har kämpat så hårt för att känna och få känslor och inte vara stänga av. Så är det nästan det som jag är mest rädd för än att själva känna smärta. Så ja, nej, men det är underbart. Jag har jättebra minne från dem. Jag vet inte vad det hade varit om jag varit tvungen att ha kejsar. Eller något annat. Om något annat hade varit, då tror jag kanske. Jag vet inte vad som hade hänt.
Nej.
Så jag är väldigt glad för dem.
Blir det fler barn, tror du? Eller är du färdig? Alltså,
jag skulle vilja. Även om den andra förlossningen var... andra graviditeten var
tuffare.
Så minns jag... Det är bara för att jag vill inte liksom säga alla graviditeter är så... Va? Den var tuff. Jag vill säga det så att folk... Det kan faktiskt vara tuff. Men det var, jag minns också stunder då det var... Jag kände mig så... det var så... Du vet, även om jag kräktes konstant och hela det här. Och plus att graviditeten har varit bra. Så blir det som att, och jag älskar barn, så hade jag gärna haft. Men jag tycker ändå att jag skulle vilja vara hemma när jag har fött mitt barn och kunna vara ett år hemma. Mm. Och det fick ju inte jag göra med mitt andra barn. Mm. Och jag är rädd att det kanske skulle kunna vara så om jag skulle skaffa ett tredje. Det kan ju inte jag veta.
Nej.
Men ja, jag är lite där. Men det, jag har haft fin erfarenhet av förlossningen.
Tack Patricia. Mm. Emine, hur har det varit för dig?
Ja, men då drar vi ner stämningen lite här. Nej, men jag har ju inte några bra förlossningsupplevelser. Med mitt första barn så fanns det ju då, som jag nämnde tidigare, väldigt mycket oro kring liksom hur hon skulle må när hon kom ut. Jag har flera olika diagnoser själv också som gör att det var liksom fanns risker kring förlossningen. Och... min kropp sa väldigt tydligt till mig faktiskt när det var dags att föda. Men det var ingen som trodde på mig. Så att där började mina extrema tillitsproblem skulle jag säga till vården. Jag fick kämpa många sätt genom hela graviditeten men också i själva förlossningsögonblicket. Därför man lyssnade inte på vad jag sa.
Du fick kämpa.
Ja, för att parametrarna stämde inte liksom. Min kropp visade inte det som jag egentligen kände. Alltså, jag hade inte öppnat mig på det sättet som de tyckte och sådär. Men jag upplevde att det var mycket för att kroppen kämpade emot. Alltså barnet skulle ut men kroppen kämpade emot. Så att den öppnade sig inte. Och det var inte förrän de gav mig liksom en morfinspruta som kroppen liksom på något sätt ändå gav efter. Och då gick det väldigt fort på ett sätt så att de var inte förberedda. Men då var jag så otroligt trött så att jag klarade ju nästan inte av att få ut mitt första barn på slutet. Utan de fick dra en ut och jag fick så total ruptur av allt och moderkakan fastnade. Allt som kunde gå snett gick väl snett i princip. Så att det som hände mig var ju att jag liksom hamnade på operation och förlorade väldigt, väldigt mycket blod. Och fick inte vara med mitt barn de liksom första dygnet nästan. Så att, nej, det var otryggt. Det var otryggt att inte bli lyssnad på. Och när det liksom fanns olika riskmoment i det. Och sen när jag skulle föda mitt andra barn. Då hade jag ju naturligtvis utvecklat en stark förlossningsrädsla. Så jag fick gå också till en specialistbarnmorska. Och försöka liksom hitta lugnet i att kroppen hanterar det här. Och det löser sig och så. Men även där fick jag kämpas för att få en plan som skulle liksom... täcka in eventuella avvikelser. Och blev inte respekterad, utan de fick tjata mig till att jag då skulle få i det här fallet ett planerat kejsarsnitt. För att mina, då var det ju tvillingar i magen och de låg i säte. Mm. Sen blev det så att det blev akut kejsarsnitt. Och då hade jag tur igen att inte barnen strök med, för det var lite samma sak där. Man lyssnade inte riktigt och så plötsligt så upptäckte man att oj men gud, nu är navelsträngen ute och de håller på att kvävs där inne. Sådär. Så det har varit mycket liksom drama kring det, och jag kan väl tänka att jag har aldrig upplevt den normala starten av ett föräldraskap. Där liksom man kanske får upp barnet på magen och det är lugnt en liten stund och så. Utan jag har alltid liksom glidit in ett dygn senare och försöka förstå situationen samtidigt som att jag har varit väldigt, väldigt medtagen. Mm. Men det går ju bra ändå. Mm. Och det tänker jag är så här viktigt för mig att säga. Att, men alltså, det avgör ju ingenting egentligen i förlängningen. Det hade varit härligt om det var bra. Mm. Men det går bra ändå.
Tack för att du berättar.
Mm. Jag tänker det här med kontrollförlust är ju liksom lite som du var inne på i början. Att jag tror ändå att vi är många, långt ifrån alla, men som ändå upplevt det. Att det är ju en egen process som lever sitt eget liv. Det är inte någonting man kan kontrollera. Man kan bara liksom förhålla sig till och hänga med. Mm. Och det rimmar ju väldigt illa med om man i liksom hela sitt liv har försökt på olika sätt att kontrollera hur jag är eller hur jag uppfattas eller hur min kropp ska vara eller hur jag ska röra mig. Liksom. Så det här är en förlossning och graviditet är ju verkligen att tvingas släppa taget över någonting som jag inte rår över. Just och det kan vara tufft.
Mm. Oerhört.
Och det är viktigt att känna, tycker jag, att man kan be om stöd i det. Man behöver inte vara duktig. Mm. Liksom.
Nej, precis. Yeah.
Och jag tänker ju också att jag tror att det är lite skillnad nu de senaste åren, men man har inte pratat så mycket om förlossningsdepressioner eller graviditetsdepressioner, utan många har ju haft en bild av att det är bara mysigt och härligt, utan att det är viktigt då att prata om det här, att det kan vara på olika sätt.
Verkligen.
Och att man inte behöver skämmas för att det sker saker eller så, utan att man behöver kunskap.
Ja, verkligen, och det kan vara ju tufft för vem som helst, tänker jag, och är ju det. Mm. Och i det här fallet, varför vi också tar upp detta i den här podden, det är ju för att vi märker, dels utifrån era egna erfarenheter, men också med stödsökarna som kommer till RISE, att lagret av egen utsatthet som barn, kopplat på föräldraskap och i det här fallet graviditet, som vi pratar om precis just nu, att det får också konsekvenser, att vi behöver våga orka prata om det, sätta ljus på de frågorna, så att fler människor kan få en känsla av att okej, jag är inte dum i huvudet, eller det är inte bara jag, utan det här kan faktiskt förekomma, och det gör det. Vi sätter ord på det. Jag har själv inga egna barn, men jag har förstått att amning ibland kan vara ytterligare en kritisk del hos en del som är utsatt sexuellt som barn. Men för andra så blir det en väldigt läkande erfarenhet. Så det kan också där vara väldigt olika. Jag tänker att det är ett tema egentligen för det vi pratar om, att det kan verkligen vara olika. Hur var det för er, Eija, vill du börja?
Nej, men jag har ju ammat mina båda barn. Alltså jag hade mycket mjölk och det kom igång. Och det är jag väldigt tacksam för. Och jag tänker att för mig blev det en väldig läkning i att amma. Båda ville bli ammade ofta, så att det var mycket att sitta och ha den här nära kontakten. Så jag tänker att det var så fint att känna den här, att jag knyter an till mitt barn. Jag har också varit väldigt avstängd under långa perioder. Så att där hade jag kanske en liten oro, liksom, att kommer jag klara det här? Men det var väldigt, väldigt läkande. Men det som var egentligen helt oväntat och mest fantastiskt, det var att när jag tittade i mina barns ögon så kunde jag se mig själv som liten. Mm. Alltså jag fick en kontakt av att jag har också varit ett litet barn. För den känslan fattades mig på något sätt, utan jag har alltid känt mig som vuxen. Jag blev utsatt tidigt och har tagit mycket ansvar. Att där och då började min läkning, alltså den delen av min läkningsresa, att hitta mitt inre barn och mitt lilla barn. Så att det var väldigt vackert. Så att genom, alltså de hjälpte mig, mina barn hjälpte mig i läkningen. Så.
Fast de inte visste om det själva.
Nej,
då.
Precis. Otroligt.
Tack. Hur var det för dig, Patricia?
Det var underbart. Det var det. Ja, jag hade ju bra förlossningar som sagt. Så då på en gång så satte de med här i mitten av brösten. Och på en gång hittade de. Och på en gång började de suga. Och så gick bara allt jättebra med båda. Och jag hade mycket mjölk. Och jag fick aldrig någon så här mjölkstockning och såna grejer nästan. I mycket av det här med inför föräldraskap, graviditet, amning. Så har jag nästan stängt av alla utom kring mig. Jag har många släktingar som är kvinnor och de har liksom tendens och också vilja. Jag vill köra mitt eget.
Mm.
Man är ju olika i det där, men för mig har det hjälpt.
Det var en frizon.
Jag bara kände att du litar på din kropp.
Mm.
Du kommer och behöver du hjälp. Du är vuxen nog och vet när du ska fråga om hjälp.
Mm.
Och det har varit en underbar. För då har det varit som jag var min egen bubbla. Och som tur är gick det ju bra. Jag behövde inte fråga om hjälp. Så det var ju bra. Mm. Och båda mina barn. Jag har ammat dem i ett år. Båda två. Och helammade ganska länge också. Och mitt andra barn, hon ville ju inte vara ifrån mig.
Mm.
Så det var väldigt intensivt där i slutet när det började bli ett år. Men det gick precis. Jag skulle kunna ha slutat någon månad innan kanske. Men det är också en sån där lager som sätts på. Man har varit gravid, förlossning. Nu pratar vi förlossning, vi har inte pratat om själva kroppen efter förlossningen. Det är ju också någonting som händer.
Mm.
Sen ammar vi. Och sömlösa nätter ibland eller vad det nu. Allt som händer runt omkring. Och sen när det kommer till, när ska man sluta amma? Det kan bli, så blev det lite med mitt andra barn. Jag kände att det skulle vara rättvist. Ett år. Fast samtidigt, de är olika varelser. Och jag är olika.
Mm.
Och omständigheter är olika.
Mm.
Jag kan se det efteråt att jag skulle kunna sluta innan. För mitt välmående.
Just det.
Men i stunden var jag inte vaken nog, tror jag. I den där lilla, för att kunna förstå det. Men det är sånt som jag bara tar till mig. Ingen skulle utan, okej, men det här är bra till. Jag vet jag det. Jag kan dela med mig det till andra när de frågar. Lita på dig själv. Lista inte på någon.
Mm.
Det är det enda jag kan säga. Men väldigt, väldigt vacker faktiskt att kunna, om det går att kunna göra det.
Tack Patricia. Hermine, hur har det varit för dig med amning?
Ja, nej men jag fortsätter lite på samma spår som tidigare, ja. Det var väl så att, alltså jag har nog alltid tänkt att jag ska amma, även om i och för sig just bröst har varit en ganska ångestdriven kroppsdel för mig. Alltså som har varit väldigt känslig liksom tidigare i mitt liv för beröring och sådär. Så var ändå min inställning att jag skulle amma. Men då när mitt första barn kom, då var hon så pass sjuk och var hjärt- och lungsjuk så att hon kunde helt enkelt, hon fick inte. Jag fick inte ens ha henne nära för att hon var tvungen att få liksom maximal tyre hela tiden. Hennes kropp fick inte utsättas för några belastningar. Så att jag kunde absolut inte amma och fick liksom inte ha henne. Jag ville ju egentligen ha henne innanför tröjan. Liksom.
Hur länge var det så? När fick du ha henne innanför tröjan?
Ja, men det var väl, hon opererades efter 6 veckor. Mm. Så därefter, men då skulle det ju läka och sådär. Liksom. Så att det var väldigt, man fick ligga bredvid henne korta stunder och liksom hålla handen på och sådär.
Mm.
Så det blev ingen amning, det blev pumpning då.
Mm.
För att ändå försöka fylla på med liksom den goda mjölken på något sätt. Och då med mina andra tjejer, tvillingtjejerna, så var det ju så att de föddes ju för tidigt. Och då blev det också ett problem. Mm. Alltså för att de behövde liksom koppas och lite sondas. Och, precis som stora tjejen. Och det visade sig vara väldigt... Jag hade mycket mjölk, men jag klarade inte av att få till amningen med två barn. Alltså det gick inte liksom... De måste ju ligga på ett speciellt sätt. Och så. Men jag kan ju minnas de korta stunder som jag lyckades amma.
Mm.
Det var väl någon så här 5 minuter med mitt stora barn och så här, kanske en timme med mina små.
Mm.
Men att det, kan jag hålla med om det du säger, i att det händer någonting i den... Det blir som en koppling där, en connection som jag ändå bär med mig. Men... Alltså det som jag tyckte var otroligt jobbigt och som jag tycker är viktigt att prata om är ju att jag försökte då pumpa efter båda mina förlossningar. Jag var ju ganska trasig själv och att sitta med den här som en mjölkko i timme ut och timme in och du har nästan i princip liksom pumpat klart. Det tar lång tid och då ska du mata igen och sen ska du börja om och så ska du pumpa liksom. Och det var ett otroligt lidande för mig som tog bort väldigt mycket av ron, att jag hade väldigt svårt att hitta ett lugn och hitta ro.
Mm.
Så jag kände ju ganska snabbt på, efter båda förlossningen att det här vill inte jag hålla på med. Och då är det så att det tycker jag är jag vill lyfta, att det var för mig inte så accepterat av omgivningen. Jag blev utsatt för otroligt mycket påtryckningar. I att ska du inte, och borde du inte, ska du inte försöka lite till, ska du inte hit, ska du inte sätta den en stund, ska du inte göra det så här. Och de som var absolut värst mot mig var andra kvinnor. Och det är en väldigt smärtsam upplevelse att andra kvinnor talar om för mig att jag inte liksom gör rätt som förälder. Det slog an mycket skam och liksom skuld och krävde mycket energi faktiskt att liksom försöka värja sig från det.
Absolut.
Så det tycker jag är en så här viktig aspekt. Att ja, det finns jätteviktiga hälsofördelar med att få modersmjölken. Men inte till vilket pris som helst.
Nej, precis. Tack för att du delar. Patricia, du nickar. Är det någonting du vill lägga till?
Ja, jag känner igen det där att det är mycket tyckande när man ska amma. Mycket tyckande. Många och kvinnor är det.
Många experter.
Ja, de ska tycka och de ska säga. Alltså jag till och med kvinnor som inte ammat tycker att då ska jag amma för att de inte ammat. Min familj, ja. Och det ska tyckas och det ska verkligen. Och jag kan bara säga, jag ammades inte. Och jag är den friskaste av mina tre syskon. Och jag har många sådana bevis. Och egentligen är det precis i slutet av min andra amning kan jag säga hur jag började känna så här, men nu börjar det bli lite för mycket. Jag tycker att det är faktiskt bättre att ha en förälder, en mamma som är där, som känner lugnet, som där du får din flaska eller du börjar äta din mosad morot. Än att hon står och lider. Och det är inte bara bröst det handlar om. Det är det här som du säger, sittande och hela. Det är mycket mer än bara det där. Och det är ju bara vi.
Det är prestation, tänker jag också. Ja, det är liksom inte meningen att det ska vara det, men det blir det.
Det är liksom annorlunda. Och det är faktiskt annorlunda än precis nytt för ett barn som ammar. Och den känslan som du har, den var så. Och du vet, och jag sov också när hon sov. Och så ammade. Och så kunde det vara en timme och en timma till. Men har det gått 7 månader? Och så börjar de titta och dra. Och beroende på vilket barn man har, olika nyfikenheter, så är det olika. Missbruk lägger fan inte.
Nej, och jag skulle göra till medskick faktiskt. För det finns alltså, och menar jag ju inte på något sätt att förespråka icke-amning. Men om det nu händelsevis är så att det inte funkar, eller man inte vill, eller man inte klarar det, så är det ju ett fantastiskt sätt för den andra partnern att komma med på banan. Att få bli delaktig i den anknytningen av att ge mat så tidigt i livet. Upplever jag som en väldigt, faktiskt en stor fördel om man får säga så, i den hela komplexiteten.
Absolut. Att, det finns fördelar även
det i Det finns fördelar, liksom. Precis. Ja. Det kan man också ta med sig.
Jätteviktigt. Bra.
Jag skulle kunna lägga till en grej där.
Ja.
Jag tror också, amning för mig var det sättet också ha barnen för mig själv. Så mycket som jag kunde. Och det är någonting som jag kan se nu efteråt. Att jag vill inte släppa mina barn. Så det var också en sån där. Om de ammar. Så kommer de att vilja vara med mig. Och de andra kommer att låta mig. Alltså du vet det. Som också kanske kommer från erfarenheter jag har. Med min kropp och barndomen och så. Att jag är lite svårare att släppa. När de är så små och inte kan prata.
Du lyssnar på RISE-podden. Det känns också viktigt att vi nämner i det här sammanhanget frågan om missfall och även ofrivillig barnlöshet. Finns det erfarenheter kring det och kopplat just till att ha varit sexuellt utsatt som barn? Hermine, hur har det varit för dig?
Jag har ju fått ett missfall i mitt liv och det var det som kallas för missed abortion. Vilket innebär liksom att kroppen egentligen stött bort fostret långt innan jag ens förstod det. Men det luriga är att kroppen beter sig fortfarande som att den är gravid. Så att när jag fick en blödning runt vad nu kan ha varit liksom 12:e veckan eller sådär. Och åkte in och tänkte liksom, gud, har det gått nu då? Och slår hjärtat och så ligger jag där och så säger läkaren så här, ja, nej, men här finns det inget foster. Och det var en otroligt obehaglig upplevelse. Och jag tror att det liksom hänger ihop för mig med att jag hade försökt i hela mitt liv att hålla ihop och vara till synes normal och fungera som alla andra och sådär. Och sen så går jag på något sätt och tror att jag är gravid och hela kroppen beter sig som att det är det. Så kommer jag in och så talar om för mig att nej, men här finns det ingenting.
Det stämmer inte.
Du har bara typ inbillat dig. Nu förstår jag ju att det inte är så. Men det var tufft. Alltså det tog någonting i mig som person att känna. Jag kände mig dum helt enkelt. Mm. Och jag kan också tänka att just missfall som i mitt fall. Men nu har jag ju haft förmånen att få barn innan och efter det här missfallet, men det är också mycket kontrollförlust i det. Mm. Så kroppen beter sig och det stöter ut och man kanske blöder mycket och det kan jag minnas som en fysisk upplevelse som var väldigt obehaglig också.
Och missfall är ju också extremt mycket vanligare än vad vi pratar om som samhälle.
Exakt.
Så viktigt att vi voicear det generellt, men också kopplat till våra målgrupper och vad det då kan göra. Kopplat till det också,
att det känns personligt trots att det kanske egentligen är en helt naturlig händelse.
Precis.
Som bör ske av ett eller annat skäl just då, för att alla kopplingar, det är så mycket detaljer som ska fås ihop i det lilla fostret. Så
det är verkligen.
Det är liksom meningen ibland att det är inte dags liksom för det fostret. Precis. Men det kan vara tufft, verkligen.
Ja.
Man känner sig otillräcklig.
Verkligen. Och Eja, om vi liksom tänker kring just stödsökande i RISE och erfarenheter vi har. Mm. Du har jobbat i stödverksamheten i RISE i över 20 år. Mm. Har du liksom, vad har du stött på genom åren kopplat till missfall?
Men precis. Missfall, inte så mycket.
Nej.
Jag tänker att det är sällan man pratar om det. Men ofrivillig barnlöshet.
Ja.
Och det kan ju se ut på många olika sätt. Mm. Vad betyder ofrivillig barnlöshet? Jo, det kan vara att man inte kan få barn. Mm. Det kan betyda att man har psykiska eller fysiska skador efter övergreppen som gör att kroppen inte blir gravid. Mm. Det går inte. Mm. Det kan också vara att man gör ett val. Att man är osäker på om man kan hantera ett föräldraskap eller orkar. Mm. Mm. Det finns rädslor.
Just det.
Kommer jag att bli förövare? Kommer jag att kunna skydda mitt barn? Mm. Det finns stödsökande som är så ensamma. De känner att kanske inte har någon kontakt med familj eller vänner. Mm. Alltså att det är svårt med relationer. Att ensam ta det ansvaret och avstår man. Så det finns många olika anledningar.
Just det.
Så. För många är det en stor sorg. Mm. Ja.
För det man sorg är ju inte bara det som händer utan också det man hade hoppats på.
Precis. Mm. Och för många kan det vara ett slutligt kvitto liksom på att jag är värdelös, jag klarar inte. Alltså det är så just normaliserat det. I samhället. Eller det är ju liksom att familj och barn är liksom så. Att det är ett...
Det är så det ska vara.
Ja, precis. Och det finns mycket förväntningar. Och hur ska man förklara att man inte har barn? Just eller har valt bort barn eller så. Så att det är utmaningar i det.
Mm.
Och vi har ju också haft stödgrupp just med tema ofrivillig barnlöshet. Därför att det är vanligt. Att det är utmanande på olika sätt.
Just det. Mm. Och stödgrupper i RISE handlar om att man som medlem i RISE får möjligheten att delta i en grupp som under styrda former har delningar där man får ge uttryck för sina erfarenheter och framförallt också lyssna på andra. Mm.
Så det är en viktig fråga, tänker jag. Det är ju en stor del av livet det här. Familj, inte familj. Barn, inte barn. Så det
verkligen.
Påverkar många på olika sätt.
Ja, vi kan ju konstatera att vägen både till och genom graviditet, förlossning, det kan se väldigt olika ut för olika personer. Det kan se olika ut för samma person vid graviditet 1 och 2 och 3 kanske och 4 och för de som har fler barn. Och det kan se olika ut också, även fast den gemensamma nämnaren kan vara att man varit utsatt som barn så kan ändå se väldigt olika ut. Men hur är det med själva föräldraskapet? Allt det där som kommer sen. Vi skulle ju kunna ha en podd. Vi skulle kunna ha många poddar, tror jag. Bara om att djupa ner. Nu doppar vi ju tån här idag tillsammans. Men hur har föräldraskapet varit och är för er? Kan ni se att det har funnits, det kanske är det här som är klon lite grann. Har det funnits särskilda utmaningar som ni ser hänger ihop med er egen utsatthet som barn? Och vilka styrkor ser ni finns hos er som föräldrar att ni har den här erfarenheten? Patricia, vill du börja?
Ja, jag är ju mitt i där. Mm. Även om man aldrig slutar vara förälder säkert. Men jag har ju en snart 4-åring och en 6-åring.
Just det.
Och jag hade ju som sagt, som jag sa tidigare, jag har ju förberett mig. Det var liksom ett av mina mål att ha. Och nu, jag har ju barn med en partner. Men jag hade nog inte, vi hade nog inte pratat riktigt ihop oss. Eller pratat överhuvudtaget om föräldraskap. Så det, och om man nu pratar om min erfarenhet som barn då. Då kan vi ju säga att det inte bara att min partner och jag är som svart och vitt. Mm. Att, olika. Utan att jag är ju, jag har lätt för att ta ansvar. Och i den här situationen har jag förstått genom att prata med andra kvinnor så här att det hamnar ju på någon. De flesta gångerna på kvinnan om man har en, ja, en man och en kvinna. Mm. Och det kan vara tufft för att det är väldigt, det är automatiskt nästan. Och sen när man vaknar så har det gått 3 år liksom så här. Mm. Eller någonting. Så det är en sån där grej som jag tycker kommer från min barndom. Jag har lätt att ta ansvar. Jag har lätt att köra på. Och det här är en partner. Om man nu tar hand. Även om man är servo eller inte ihop. Så är det ju något som man har tillsammans med någon. Mm. Många gånger. Inte alla gånger. Mm. Och i så fall måste det pratas. Och det hade jag. I mitt fall hade jag behövt det innan prata. Men nu har vi löst det nu genom att gå på parterapi och såna grejer. Men det är ändå liksom en sån grej. Och det andra är väl att jag. Ibland kommer det lite sån här blixt i situationer i vardag. Som jag tror att inte andra får. Till exempel sån här. När ska de sluta duscha med? Mm. Med sina. Jag tror inte jag kan ta det samtalet med vanliga. Med de andra föräldrarna. Det är bara jag. Då måste man öppna upp så många luckor. Varför jag tycker så. Mm. Eller när får man stänga dörren. Där, sådana ögonblick dyker upp faktiskt.
Mm. Just det. Vad är sunda gränser?
Mm. Ungefär. Mm. Och som bara dyker upp och sen måste jag själv säga så här. Okej, okay, nu måste jag prata med mig själv i stunden. Mm. Och det är därför jag också vände mig till Hermine. I precis början av min föräldraskap. Och så här. Hermine, vi måste ha en stödgrupp för föräldrar. Mm. Vi har så många frågor. Eller bara samtal som jag vill ta. Mm. Jag förstår. Jag är faktiskt väldigt tydlig med att det finns ingen så här perfekt förälder. Det finns ingen guide för det. Egentligen är det bara att köra. Så du kan förbereda hur mycket du vill och det spelar ingen roll, det är bara att köra. Så det är jag helt klar med, men samtidigt känner jag att det finns behov av att prata med något liksinnande. Och vissa grejer kan jag prata med andra, men det, inte allt. Nej. Och då får man liksom ta dem, jag vet inte, jag får ta dem i mina dikter eller något annat. Alltså det får, ja. Så det finns en annan då punkt där. Och sen också det här med, i mitt fall, mitt föräldraskap, mitt sätt att vara som förälder. Även om jag är väldigt aktiv och gör många saker och går ifrån hemmet och min partner stannar hemma med barn. Alltså det är inte så att jag är alltid hemma och så. Men jag är väldigt beskyddande. Mm. Jag är räddaren. Jag kallar mig själv draken. Och mina flickor skrattar åt mig. Och kramar mig och smilar. De älskar att jag är drake. För jag tänker att jag är där och försvarar dem. Allt i princip. Där jag håller på att hitta min gräns också var draken. Ska draken bara vara en gosedjur här i hörnan eller ska den vara med svikare utåt? Men jag är lite så. Och det kommer ju från min uppväxt. Inte bara sexuell nyttan utan utnyttjar på alla olika sätt som vuxna har gjort mot mig. Genom att inte tro mig eller genom allt möjligt som jag har i min bakgrund. Mm. Så då blir det liksom att jag tycker inte om att man tittar snett på mina barn. Jag tycker inte om att man hör rösten på mina barn. Jag tycker inte, alltså det säger de nej så blir det, jag har många såna som jag är. Jag har bearbetat några också som jag är mitt i och håller på. Ja.
Det är en pågående process.
En pågående process, mm. Men som jag känner mig väldigt trygg i. För att en sak som jag är helt säker på är att jag kommer aldrig utsätta dem för det som vuxna har utsatt för mig. Och det gör mig en trygghet för att bli så här, vad som än jag gör kommer i alla fall inte vara det där.
Nej,
eller de där grejerna som vuxna har gjort med mig. Och då blir det så här, ja men då kommer jag bli fina människor där, det går bra.
Mm. Mm. Tack Patricia. Ja.
Ja, men alltså det är klart att det har varit utmanande på många sätt att vara förälder när jag själv har varit utsatt som barn. Mm. Och jag hade ju inte, jag påbörjade min läkning när min dotter var 2 år. Så att, och då var min son redan 10. Så om man ska prata om det här med utmaningar så har det ju varit, min utmaning har ju varit, hur var jag som förälder innan jag startade min läkningsresa? Så att det är många gånger jag har liksom känt skam och skuld och alltså, hur var det och grottat mig ner i det där. Mm. Men sen tog jag faktiskt hjälp av mina vänner som hade barn samtidigt, mina syskon, och frågade, hur upplevde ni mig som förälder? Mm. För jag kände, jag kan inte gå ner i den där gropen djupare, utan jag försökte reda ut och titta på mitt föräldraskap. En del avstängdhet fanns det ju också under den första tiden, som har varit en tyngd att hantera. Också hantera det här med att inte vara för överbeskyddande. Rädd att det ska hända dem någonting. Alltså sådana här triggers och hela tiden på sin vakt. Så att släppa iväg dem. Men det kände jag att det visste jag från början på något sätt. Så att jag hoppas att jag har släppt dem. Att jag inte har varit för överbeskyddande. Och idag är de ju vuxna, så idag kan vi prata om de här sakerna.
Det är en balansgång där ju. Att man vill skydda, men man vill inte överbeskydda. Ja.
Och jag tänker, du var drake, jag var en lejonhona. Så att, och där kan jag se idag att ibland har jag reagerat för kraftfullt när de har varit i någon mobbningssituation eller någonting. Men jag tänker också att de har fått sett att de har en mamma som finns där.
Som står upp för dem.
Ja, tänker jag att det är liksom, det har de med sig. Mm. De vet att jag skulle göra allt för dem. Så, skydda dem.
Du nickar, Patricia. Håller med.
Jag förrörde min läkningsprocess, och när jag går tillbaka och kollar, så en av de viktigaste grejerna, min mamma har gjort otroligt många andra beteende och misstag. Så hon reagerade starkt när hon fick reda på vad som hade hänt mig. Och på något sätt tror jag det ligger i mig. I sättet jag är som vuxen. Sättet jag har, att jag är värd att försvaras. Just jag är värd att säga. Mm. Och då tycker jag så här, precis som du sa nyss. Att ja, men då vet de i alla fall att någon.
Exakt.
Även om det är för mycket. Så vet de i alla fall att någon är där. Och
det
tycker jag är viktigare. Mm.
Och om man ska prata om styrkorna. Mm. Så känner jag att min styrka har ju varit att jag alltid har varit öppen med svårigheter. Sökt hjälp och stöd. Mm. Både för mig, men också när mina barn har behövt det. Alltså där har skammen och skulden lagt helt åt sidan. Utan jag har känt att jag tar gärna emot all hjälp jag behöver. För att, som jag sa också tidigare, att jag ville skapa ett nytt slags föräldraskap. Som att mina barn liksom ska... Alltså jag var medveten om den processen hela tiden. Och att jag har kunnat, trots att jag har varit utsatt, trots att jag har varit avstängd, så har jag liksom kunnat ge dem kärlek och värme. Så. Och jag har tvingat mig själv att gå den vägen. Mm. Jag kunde, i början kunde jag känna så här, kommer jag ens kunna visa kärlek? Men det kunde jag. Och det har vuxit hela tiden. Jag har jobbat med det hela tiden.
Du lyssnar på RISE-podden. Hermine?
Mm. För mig finns det väl på sätt och vis att innan och efter när det gäller föräldraskapet. Att en del av mitt föräldraskap gjorde jag ju liksom innan jag hade börjat berätta om vad jag hade varit utsatt för. Och de här erfarenheterna jag har burit på. Där jag kan väl se att liksom, det är klart att har påverkat mig lite grann i anknytning. Lite grann i att liksom vissa beslut jag fattade, kanske jag fattade då. I min, liksom första delen av mitt föräldraskap som jag aldrig skulle ha fattat idag. För att jag hade tillgång till förmåga att stänga av. Mm. Och kanske liksom fokusera åt fel håll just då. Och det är tufft, tänker jag, att se tillbaka på det och... Jag tänker att det finns mycket skam och mycket skuld, i alla fall hos mig som förälder, kring en del av det man gör och en del av det man inte har gjort. Men jag tycker också att jag kan känna igen mig i lejonmamma, det har jag alltid varit. Och jag har alltid satt ett högt värde i att vara den som man kan prata med. Att vara en förälder som man kan våga berätta för, en förälder som man kan våga vända sig till. Mm. En förälder som man inte behöver vara perfekt inför, utan att liksom, då ska jag stå stadigt. Och för det tror jag är en del av det jag saknade som barn, att vara uppbackad och stöttad i alla lägen. Mm. Utan jag kände mycket att jag var tvungen att lösa allt själv. Mm. Motpolen till det är ju just kanske precis tvärtom. Alltså att lära sig att jag får ha gränser i mitt föräldraskap. Alltså får jag ha behov? Okay. I relation till mina barn. Får jag ha gränser och hur ska det i så fall se ut?
När ska barnen vara kapabla själva?
Ja, men lite så. Vad gas och broms liksom. Ska jag kliva i, ska jag kliva ur? Att där är ganska mycket jobb tycker jag. Att orientera sig i det och förstå liksom, vad som är vad. faktiskt. Just. Men alltså jag i alla fall känner mig väldigt trygg i att föräldraskap går att utveckla och förändras. Mm. Så även om man har haft en period där man inte har lyckats eller man varit dåligt eller liksom det har varit trasigt av någon anledning, så går det att läka och reparera väldigt mycket. Och det börjar med mig, att det går att förändra.
Värdefulla och viktiga ord, tänker jag, för de som lyssnar och som kanske just nu befinner sig i den här fasen av att, vad håller jag på med? Liksom, att det faktiskt det finns hopp, det går.
Barn är väldigt tacksamma på det.
Ja, just det. Anpassas bara.
Och jag skulle faktiskt vilja lägga till styrkor, för jag tror att alltså, just det som har, ja, men de erfarenheter som jag har ju verkligen satt igen sig på vad jag inte ska göra. Och också att jag har bearbetat och haft en process långt, kanske 20 år liksom, innan jag skaffade barn. Och sen att jag har gått på alla RISE-läger som har gjort att lite i taget bearbetat. En var relationer, en annan var sorg, en annan var själv, egen tid. Alla de här grejerna hade jag nästan alla dem gått. Alltså jag tror jag har gått på 4-5 olika läger. Mm. Och det har också på något sätt hjälpt. För nu, jag kan se liksom i... Jag vill inte jämföra med andra, men samtidigt kan man ju se så här. Jag har min egna tid. Jag har mina gränser. Jag har visat dem väldigt tydligt vad deras gränser är. Och att den kan ändras. Mm. Och de kommer till mig och berättar allt. Och väntar på att mamma ska komma, för hon kommer att lyssna. Hon ger dem tid. Hon tittar inte i mobilen. Hon är där. Just. Vi ritar tillsammans och vill inte berätta det. Vi gör en dans som vi inte vill berätta det. Och sån där lite enkel grej som att man kan prata om död, man kan prata om det, man kan prata om det annat. Så fort de fyllde 4, min stora fyllde 4, då läste jag RISE-boken för henne och berättade vad som hade hänt mig på det sättet. Och sen tänkte jag, om hon får, däremellan hade jag bestämt mig, hon får fråga och jag får berätta vad som händer. Och sen så när hon är 8 kommer jag uppdatera den historien och kunna lägga lite till. Och när hon är 12, det är så jag har bestämt, så nu snart fyller den andra, det andra barn år och kommer bli 4. Då kommer jag också läsa den boken för henne och öppna upp. Så det är sån där, ja, det tycker jag är en styrka. Jag brukar säga att vi som har haft olika erfarenheter när vi är barn, vi har mer paletter, alltså som färg. Mm. Vi har flera färger och det är liksom, och det är en styrka.
Och jag tänker det som du sa här på slutet här, Mina, just att det går alltid att läka och det går att göra om. Och jag tänker, jag har ju vuxna barn och det är precis... För att när jag fick höra de här orden, jag kommer inte ihåg om jag läste det någonstans eller om det var en terapeut som sa, men det är aldrig för sent att reparera det som har varit. Nej. Och det har jag gjort med mina barn. Mm. Och det är fantastiskt när man med sina vuxna barn kan prata om där det har gjort ont många gånger. Men jag tänker att då har jag, när jag liksom inte klarade av det när de var små vissa saker, så har jag klarat av det som vuxen nu. Just det. Och kunnat bemöta dem i deras... Mm. Det som inte de fick då. Det. Så att det går att ge. Alltså det är aldrig för sent. Nej. Det vill jag skicka med. Det är fantastiskt.
Oerhört viktigt och värdefullt medskick. Mm. Du är inne på det. Du har vuxna barn. Mm. Så du har ju också hunnit få barnbarn, Eja.
Ja!
Du är ju den i samlingen här som har det. Och jag är så nyfiken på om du tycker att det har förändrat någonting i dig. Ser du saker på nya vis? Många som får barn och beskriver ju det som livets efterrätt. Mm. Är det någonting du känner igen i? Ja. Hur är det för dig?
Ja, men i högsta grad kan jag skriva under det här på livets efterrätt. Mm. Det är magiskt. Och jag tänker också att det är ju inte självklart. Nu har jag ju en god relation med min dotter. Som jag är väldigt tacksam för. Så jag tar det inte för självklart. Jag är otroligt tacksam för att det är så. Så att jag är ju otroligt nära mina barnbarn. De är 2 och 6. Och tillbringar mycket tid med dem. Och känner att jag vill ge dem trygghet. Att det ska finnas en till vuxen person som de kan vända sig till.
Ja, för det är ju någonting som ofta också återkommer, att föräldrarna är jätteviktiga, men också de andra trygga vuxna som finns runt omkring. Yeah. Man brukar prata om it takes a village to raise a kid, att det finns fler. Liksom. Mm.
Och det försökte jag med mina egna barn också, att det var aldrig förbjudet att prata om någonting. Det fanns ingen att det här pratar vi inte om hemma, utan jag bara berättar om era problem. Och kan inte berätta för mig, berätta för någon annan.
Just liksom. Viktigt.
Så att jag försöker vara en trygg mormor. Men det som är helt magiskt är ju att jag kan se, vi har ju många olika trauman i familjen, en är ju det här med övergreppen, att hur läkning sker Alltså att det jobbet som jag har gjort, för det har varit tufft många, många gånger, men det ger frukt. Jag har gjort det här jobbet, mina barn har gjort sitt jobb och nu finns det barnbarn och att läkning är möjlig. Det är helt magiskt.
Fantastiskt, verkligen. Tack Eja. Emine?
Ja, men jag måste ju inspela, vi har pratat mycket om det du och jag, Eja, och där tänker jag just det här med, du beskriver ju ofta lekandet med dina barnbarn. Och där jag kan tänka liksom, om jag går till mig själv så där, att just lekfullheten har jag ju lite grann, den är underutvecklad hos mig. Och det tror jag hänger ihop just med den här känslan att man ska ta ansvar och vara på sin vakt. Och att det är också en till chans med barnbarn som jag har liksom sett genom dig, att man kan hitta lekandet igen.
Ja. För det var ju inte, alltså jag hade ju inte så mycket lek, utan jag blev ju liksom, jag kände att jag blev vuxen väldigt tidigt. Så att jag tar igen allting, såklart. Och det började ju med mina syskonbarn då, som de fick barn senare. Så att jag har ju gjort andra saker med dem, där jag liksom, lilla Eja, tonårs Eja får ta för sig nu. Så att det är verkligen så som du beskriver här, Mina. Att det är även läkning för mig. Och det är läkande att se att det finns också barn som har det bra. Men däremot är det ännu mer smärtsamt att tänka sig att någonting ska hända dem. Så att jag är i skolan och tittar, jag hämtar på skolan och spanar. Och jag har sagt att händer det något så kommer mormor att sitta där på skolgården och så. Så att liksom lejonmormor nu, så. Det är min nästa fas.
Ja, ja. Viktigt. Ja. Verkligen. Tack för att ni delar, alltså verkligen. Och jag tänker också hur det är med män och föräldraskap. Jag tänker, Eja, som sagt, med din långa erfarenhet också som ansvarig för stödverksamheten i RISE. Har du någonting med din erfarenhet från de män som du möter i RISE kring just föräldraskap?
Men då kan jag säga att det finns ju liknande det som jag beskrev förut. Att man vet inte om man har förmågan, man vet inte om man vågar. Men sen har jag också hört oro kring, kommer jag att betraktas som förövare?
Just det.
Eftersom jag själv har varit utsatt, hur ser samhället på det? Vågar jag berätta? Kommer mina barn att tas ifrån mig om liksom min historia blir känd?
Och det är precis som du säger nu, det hänger ihop med att samhället än så länge fortfarande starkare ser män som potentiella förövare än kvinnor. Fast vår erfarenhet just när det kommer till utsatta män, det är ju att de lika ofta anger en kvinnlig förövare som en manlig. Så här är det ju viktigt att vi orkar bredda frågorna.
Eller jämnåriga förövare, det finns ju hela spektrat. Men också att, alltså det här med gränser. Kommer jag att våga bada med mitt barn? Kommer jag att våga byta blöjor? Alltså, så. Finns en, man pratar inte så ofta om det, men det finns en del oro som jag tänker är
viktigt att vi nämner här.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Men vill du lägga till något kring de här bitarna?
Ja, nej, men jag tänker, alltså, generellt är det ju så att konsekvenserna ibland oss liksom på RISE, oavsett kön, är väldigt lika. Det är klart att då graviditet och förlossning blir lite sådär kvinnligt perspektiv, men männen är ju också där i det och liksom upplever det. Så att jag instämmer väl i det du säger, och jag tänker också att jag kan höra just det resonemanget om så här, vilken partner behöver jag för att klara av ett föräldraskap? Och det är ju också en sån här aspekt av föräldraskapet, att som man, du var ju lite inne på det, Patricia, men just det här, men vilken typ av personlighet har den här partnern som jag vill skaffa barn med? Och det måste jag hantera, i alla fall i 18 år. Att det kanske inte jag hade med mig tidigare liksom, i tänket. Men att liksom, det kan verkligen gå åt olika håll om man får jobba på det. Och det kan jag uppleva från männen också. Att det blir väldigt tydligt så här, vad som slår an i gammalt och vad som har med här och nu att göra. Och så att vi beskriver många liknande utmaningar och liksom, svårigheter. Så.
Hör ni, tiden går ju fort och vi börjar nu behöva avrunda för den här gången. Och jag vill så här avslutningsvis fråga er var och en. Dels, vad är det viktigaste medskicket som ni skulle vilja göra? Främst för vuxna som har varit utsatta som barn, men också om ni vill till närstående, yrkesverksamma. Patricia, vilka medskick så här i avslutningen?
Två saker. Det ena är att du ska välja själv. Att ditt val att ha barn eller inte barn eller amma och inte amma, att det i största grad har jag i alla fall känt för mig själv. Att det ska vara mitt val. Det ska inte vara på grund av något annat. Det är någon sorts frihet och en liten payback till det som har. Och det andra är att lita på dig själv. På din magkänsla. Mm. Och din kropp. Det kommer att gå bra.
Tack, vilka värdefulla tips. Eja.
Nej, men jag tänker så här att om man nu ska prata om föräldraskap, graviditet och allting. Att försöka våga vara så öppen som möjligt om det man har varit med om. Och att våga be om hjälp och stöd. Mm. Tänker jag på den här resan. För det har jag upplevt att det har varit väldigt, väldigt värdefullt.
Just det.
Det kan vara läskigt, men det har också varit väldigt hjälpsamt. Att våga vara öppen om sitt trauma och sina behov. Men också att lita, som du var inne på, alltså lita på din känsla och försöka stå på sig och kanske få med sig någon, sin partner eller någon vän att som kan vara liksom en pepp i det här, att man får hjälp och stöd, så tänker jag är viktigt. Och jag tänker till professionen, alltså viktigt att skaffa kunskap om det här och att det kan göra så stor skillnad bara att få känna ett stöd och en trygg plats. Alltså under förlossningen, men även inom mödravården och det här med amning och allting. Att faktiskt vara ett stöd för personer. Ja, och att alla är individer. Mm. Så att inte det är lika för alla.
Utan just.
Skapa en trygg plats.
Tack, Eja. Hermine, medskick från dig.
Nej, men jag instämmer ju med er båda. Men just det här med att omgivningen behöver ha förståelse för att det här kan vara en utmanande process. Eller den kan innebära lite alla möjliga aspekter. Liksom, och att man kan faktiskt stötta i det och man kan försöka förstå mer både som närstående och som yrkesverksam. Och sen just som sagt igen, det går att göra om och göra rätt eller göra bättre. Det går att be om hjälp och också så här, men det är okej att inte vara perfekt. Det är okej att inte klara av varenda situation och i den bästa fall har man en eller flera människor i sin närhet som man kan härma, be om råd eller komplettera sig själv med. Alltså jag lever med en lejonpappa idag som har gränser som jag kan också spana in och säga så här, vad betyder det att få säga att det har jag absolut inte lust med som förälder till exempel. Att hur är det? Liksom, kan jag prova det? Att det går också att härma och komplettera sig själv med människor runt omkring sig. Samtidigt som att man försöker finnas i det som känns sant. För mig. Så det är en utmaning. Men jag tror att det är värt att prova om man vill det.
Tack. Och jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla tre. För att ni tog er tid att vara med här i RISE-podden idag. Och dela med er av er kunskap och klokskap och era erfarenheter. Det är värt mycket för de som lyssnar. Oavsett om personer har varit själva utsatta som barn. Om man är närstående till någon som har varit utsatt. Eller om man är yrkesverksam. Stort tack till er.
Tack själv.
Tack.
Du har lyssnat på RISE-podden. Lyssna gärna på fler avsnitt som du hittar där poddar finns. Eller via vår hemsida rise-sverige.se.